och välkomna allihopa. Vi är tillbaka från Klimat för Dummies. Det här är så spännande. Vi är ju en podd där vi ska försöka reda ut alla de här frågetecknarna och missförstånd kring vad egentligen klimatdebatten handlar om. Den är ju ibland liksom baserad på massa antaganden. Eller hur, Mattias? Det är liksom fakta ibland lyser med sin frånvaro, tycker jag kanske. Så därför är vi så glada när vi får med oss massa experter som kan prata liksom vad som egentligen gäller. Vet ni vad vi ska prata om idag? En del, därför ibland när man pratar om hur mycket avtryck saker och ting har på klimatet så får man liksom inte ihop summan, för helt plötsligt ser vi uppe 180% och då känner man lite...
Då fattar man hur akut klimatfrågan är när det är 180%.
Exakt. Och en stor sektor, för många gånger pratar man ju om att man tänker bilar, man tänker energi, pratar vi ju så att vi liksom blir gröna. Vi pratar så vi blir gröna, ja men ni fattar. Jordbruk och mat och allting, men bygg- och fastighetssektorn. Stundvis så pratar man att den står för 40% av klimatpåverkan. Ganska mycket, eller hur, Mattias?
Ja, men så är det ju, och oftast när man pratar om klimatfrågan så kanske det är vad vi käkar eller om vi flyger eller om vi skaffat elbil än och allt det där. Lite för sällan pratar vi om fastighetssektorn, och det kanske beror på, ja, men dels att den inte är lika in your face, och det är inte lika lätt att byta bostad 3 gånger om dagen som det är att käka smartare 3 gånger om dagen. Och sen kanske det finns lite av liksom skuld och skam över detta också, för att det är nog många av oss som har utnyttjat rotavdrag och byggt om och rivit ut köket och kanske bor större än man behöver och kanske knackat ihop 2 lägenheter till en och mycket annat som gör att man kanske skyr det där samtalsämnet lite. Men inte vi på Klimat för Dummies, minsann.
Nej. Och därför har vi då med just en expert, och nu ska jag också säga så här att Lina Will, som är med oss här idag från företaget Adapteo, har också en historia. Så du är ju, you know your shit, höll jag på att säga. Så kan man inte säga, men nu får vi säga det för vi är inte public service. Lina, välkommen, med liksom en lång erfarenhet av de här frågorna, inte bara från där du är nu. Välkommen hit!
Tack så mycket, vad roligt att vara här. Tack så mycket för inbjudan. Kul att vara med er.
Du, och jag tänker lite, du kan väl bara kort berätta lite kort om dig och lite såklart om vad ni gör på det bolag du är nu. Mm.
Ja, men Lina Wiles heter jag som sagt och har jobbat med hållbarhetsfrågor i en väldigt massa år nu, har det blivit, i olika industrier och sektorer och så. Men det har blivit en hel del kopplat till cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller, och det är det jag gör nu också faktiskt på Adapteo. Vi jobbar med att hyra ut flyttbara och flexibla byggnader, enkelt uttryckt. Och våra byggnader är moduler som gör att vi kan förändra dem, återanvända dem, skala upp dem, skala ner, flytta dem inom loppet av bara några veckor. Och det är faktiskt en ganska så här smart idé även från hållbarhets- och klimatsynpunkt. Så det är kort.
Och det där kommer vi att behöva fördjupa, för att omedelbart tänka mig nästa motsatsen. Det låter ju inte jättesmart med liksom korttidsbyggnader. Man brukar ju prata om att vi ska använda saker länge. Så att det där ska vi fördjupa, men du får ge oss soundbiten direkt varför det här är så klimatsmart.
Ja, men det är ju smart, för att det är ju, kan ju verkligen vara så att ett specifikt projekt kan ju vara väldigt kortsiktigt i vår värld, det vi jobbar med. Men byggnaderna i sig har ju ett långt liv, och vi försöker se till att de får ett så långt liv som möjligt och återanvänds flera gånger. Och det är ju det som gör att det blir smart och klimatsmart på totalen.
Och jag tror top of mind för många av oss när man pratar om att en byggnad kan användas på ett ställe en gång och sen ett helt annat ställe en annan gång. Ja, men det är de här, om man är uppe i Kiruna så möter man på vägen ett hus som ska flyttas från ett ställe till ett annat. Och det där är ju fantastiskt häftigt, men också väldigt, väldigt mäckigt. Och det är ju också därför hela världen kommer för att titta hur det går till i Kiruna. Men det här är en del av din vardag, kan man säga.
Ja, men det är precis det här vi gör, och det är det som vi är jätteduktiga på att jobba med i hela Nordeuropa faktiskt. Vi har 1,4 miljoner kvadratmeter ute där i alla möjliga platser. Det är väldigt mycket ytor vi har. Men man kan tänka på våra moduler som legobitar som man kan bygga ihop på olika sätt i olika konstellationer. Om det ska vara en stor skola, eller om det ska vara ett lite mindre förskola, eller det ska vara ett kontor, eller det ska vara bostäder till exempel. Ofta så har vi bostäder vid stora infrastrukturprojekt, kan det vara som exempel. Och så kan man bygga ihop de här legoklossarna på olika sätt. Sen när de inte behövs på den platsen längre för att barnkullarna har krympt eller byggprojektet är klart eller någonting sånt, då plockar vi hem dem igen, monterar vi isär dem, tar hem de här legobitarna till våra verkstäder där vi då rustar upp dem igen och förbereder dem så att de är som nya inför nästa projekt.
Och kan inte du bara utveckla lite kring just, för det låter ju smart, för i det här som du säger så blir det ju på något sätt ett återbruk, och det är väl det som är ett av problemen i byggsektorn, att vi liksom inte återbrukar tillräckligt. Men hur klimatsmart är det? Man tänker transport och det någonstans är det ju ändå hela tiden, ska ni utveckla och liksom, hur jobbar ni med det cirkulära generellt och liksom kanske i den initiala fasen, men också hur kan ni säkra att det är klimatsmart hela vägen?
Ja, men det där är ganska intressanta frågor, och det är ju lätt att tänka att när man ser de där husen på vägen på en lastbil att det där kan ju inte vara så klimatsmart, är väl kanske en sån spontan reaktion. Men när man börjar räkna på det så blir det faktiskt det i alla fall, eftersom att om man tänker kontra traditionella eller permanenta byggnader så är ju de byggda ofta i väldigt tunga material, mycket cement, mycket betong, stål så här. Och det är stora betongfundament som utgör grunden som de måste stå på så där. Alla de här materialen är väldigt, väldigt klimatbelastande, och det är det som gör också att en väldigt stor anledning till att byggsektorn har det här gigantiska klimatavtrycket i världen. Medan våra byggnader då är ju byggda av lätta material för att just de ska vara flyttbara. Så vi bygger mycket i trä till exempel. Så att de är lätta, och sen är vi inte beroende heller av att det måste vara ett stort betongfundament som de står på. Och det gör att vi vinner ganska mycket redan i liksom materialvalen i det här. Men sen finns det ju en annan komponent också. Sen har vi hela det här cirkulära, att vi försöker hålla liv i de här byggnaderna och använda dem i flera olika projekt i följd, i sekvens, försöka hålla varje modul i vid liv så länge som möjligt. Men sen har vi också den här rollen att vi är ju inte en antingen eller till den traditionella fastighetsbeståndet eller den permanenta byggnationen, utan vi är ju ett komplement eller en hjälp till städer och samhällen som är i ständig utveckling. Vi kan ju vara den här bryggan i tillfälliga behov som tillåter städer att växa och förändras och utvecklas hela tiden. För det är ju oundvikligt. Städer och samhällen är ju i ständig utveckling.
Och det vill vi ju.
Ja, och det behöver vi.
Och jag tänker också att mycket av det som ni gör är ett behov som offentlig sektor har, och där vet vi också att många gånger så det som är liksom en käpp i hjulet är det är en offentlig upphandling. Där priset, och det här har vi ju haft diskussioner ofta om, att det är liksom inte en naturlag, en offentlig upphandling är inte en naturlag som måste se ut på ett visst sätt. Den kan ju faktiskt liksom formas så att man faktiskt når ett mål med den. Men det är ju inte liksom alltid så att det funkar så. Och hur liksom matchar man det här? Hur jobbar ni med att både hjälpa till i den här hur man skriver upphandlingar så att man liksom inte bara tittar på priset? Men går det att prisa då, säg, i de här sammanhangen? Blir det inte dyrare när man pratar cirkulärt och försöka hitta liksom material som går att använda längre, eller hur funkar det?
Nej, men jag håller med om att det finns ju väldigt mycket utmaningar i offentlig upphandling till att börja med. Att det blir ibland ett väl ensidigt fokus på lägsta pris, kanske det kan väl vi också se. Och att det i så fall styr kanske inte mot de bästa lösningarna och heller inte de billigaste om man tittar på totalen, om man tittar på lite längre sikt. Men det tror jag handlar om det saknas kanske kunskap och förmåga att ställa rätt krav i upphandlingarna, så att man kanske styr lite fel med bästa möjliga ingång egentligen. Man vill upphandla rätt, men det blir kanske knasigt i slutändan för att man inte ställer kraven på optimalt sätt. Men det handlar ju om, där får ju också vi bära ett ansvar som företag, att vi behöver ju lyckas förklara och hjälpa då kunderna i det här fallet att förstå vad är nyttorna och värdena med det här som vi kan erbjuda. Vad är då inte bara de monetära värdena utan också vad blir hållbarhetsnyttan med det här? För att offentlig upphandling har ju liksom många, många, många miljarder om året Så att använda som hävstång i att ställa om samhället. Och det är ju det också som är syftet delvis med offentlig upphandling, att styra liksom samhället åt det håll vi vill. Jag tror offentlig upphandling står för någonstans omkring 14% av EUs GDP. Så det är ju vansinnigt mycket pengar att styra med.
Vilken
Vilken makt!
makt, ja,
Så
maktmedel.
här måste vi, tror jag, hjälpas åt, att vi som är specialister på det vi erbjuder, vi som har en Adaptio till exempel, som har en cirkulära byggnader, och vad är nyttorna och vad som är smart med det. Vi måste förklara den nyttan och sen samarbeta bättre med offentlig sektor för att vi ska utnyttja de här smarta omställningslösningarna på bästa sätt. Vi måste ställa om
Och de
samhället ju.
som Så är det ju, och det är just i skrivande stund när vi spelar in detta så pågår klimatmötet COP28 där man ju slår fast att det är akut bråttom att minska klimatpåverkan och att det inte alls tillräckligt sker. Så att alla spännande innovativa lösningar, och många av dem har vi pratat om här på Klimat för dummies, är välkomna. Och den ofantliga eller offentliga sektorn är ju faktiskt vi alla. Ibland kanske någon undrar varför vi pratar så ofta om den på podden, men det är ju för att det är den vi gemensamt bestämmer. Våra folkvalda och vi alla som skattebetalare, det är det vi bestämmer över, och precis som du är inne på så är det ju där vi kanske tydligast och snabbast kan ställa om. Och en viktig omställning som jag tror att vi klurar mycket på nu är hur morgondagens arbetsliv ser ut. Vi är ju nu i någon slags post-covid där vi först under covid lärde oss att göra just det vi gör nu. Vi sitter på tre olika ställen och spelar in podd, samtalar med varann. Och sen efter covid så var det en liten stund där vi allihop ändå ville träffas, för det var så länge sedan. Och nu har vi kommit in i att vi börjar fundera på hur ser morgondagens smarta affärsliv ut? Ska vi verkligen 5 dagar i veckan till jobbet, och kanske samma sak med utbildning och mycket annat, att det görs bättre på distans. Och då låter det ju, Lina, väldigt klokt med det här flexibla upplägget som ni har. Och när du dels har ett flexibelt upplägg och dels liksom berättar att du vill vara aktiva i pådrivande omställningen, så undrar jag, vad driver ni på för och hur ser er kristallkula ut när det gäller arbetslivet framgent?
Och när det gäller arbetslivet, ja men det är precis som du säger, att det är ju enda vi kan vara säkra på, att vi inte kan vara säkra på hur morgondagen ser ut. Och jag tror att de här ständiga fluktuationerna fram och tillbaka, de kommer bara fortsätta. Och trenderna är ju att de demografiska förändringarna och förflyttningarna också bara ligger på en konstant hög nivå. Det kommer fortsätta vara så. Det kommer aldrig liksom gå tillbaka och bli lugn och ro och stabilt igen, så att det blir lätt för oss att planera, även ifall vi ju gärna är sådana, så vi gärna vill kunna planera. Men det enda vi kan planera för är osäkerhet. Och då blir det ju jätteviktigt att i samhällsutveckling och stadsplanering förbereda för det, planera för osäkerhet. Och det gör man genom att, ja men vi kanske ska se till att vi har en viss andel utav den byggda miljön i städer som alltid ska vara flexibel, så att vi kan skala upp den när den behövs och flytta på den när den inte behövs. Det är ju liksom ett sätt att möta de här omställningsbehoven. Och vi ser ju nu att det flyttas in mycket folk. Folk fortsätter flytta in i städer. Folk flyr undan krig och konflikter och behöver ha någonstans att ta vägen. Det finns stora nyindustrialiseringsprojekt runt om i Europa som gör att städer och samhällen behöver utvecklas på kort tid, som också bidrar till den gröna omställningen. Så att vi har jättemycket sådana här samhällsdynamik där vi tror och hoppas och vill vara en hjälp i det, att försöka snabba på de här processerna. För att bygga nya stadsdelar, bygga permanenta byggnader och nya samhällen tar ju väldigt lång tid. Att bygga en stadsdel kan ju ta många, många år. Men vi kan vara där direkt, liksom inom loppet av några veckor, och liksom brygga de där behoven under tiden som man bygger staden, till exempel, om det nu är det handlar om. Så den där tror jag vi får vänja oss att leva med och lära oss tekniker för att leva med.
Och en av de teknikerna som jag tror många av oss har fått som en bild i skallen av att lyssna på dig är ju just detta med legoklossarna. För att ofta när man säger att vi måste vara mer flexibla, då är det ett annat sätt att säga att vi ska vara mer ineffektiva. Vi ska ha massa resurser över som kanske inte kommer att användas till något. Och det är helt enkelt inte särskilt klimatsmart. Eller att man gör en massa grejer som man heller inte, ingen vill ha, och då låter det inte särskilt smart för den egna ekonomin eller för näringslivet och den ekonomiska hållbarheten. Men ni jobbar ju imponerande, får jag säga, med er så att säga triple bottom line. Och det tror jag att många av oss har glädje om du utvecklar. Hur ni liksom är flexibla och lönsamma och klimatsmarta.
Ah, jag tror att du kanske har läst om hur vi har tagit oss an de här nya europeiska kraven på hållbarhetsrapportering. Som ju kommer...
Exakt, som ofta är trista och tråkiga. Men ni har dem som, liksom, ni har dem som spjutspett, eller ni tar avstamp i dem på ett häftigt
eller
sätt.
Eller hur? Det här är ju en del av den här europeiska härliga bokstavssoppan som vi alla simmar runt i. CSRD kallas ju det här i det här fallet då. Som är alltså de nya kraven för hållbarhetsrapportering. Och det kan ju lätt bli... Det här brottas ju alla bolag med idag, att försöka anpassa sig till det inom de närmaste par åren. Men istället för att bara inom citationstecken fastna i att det skulle bli ett jättestort rapporteringsjobb för att få en laguppfyllande rapport i slutändan, så ville vi försöka se, kan vi inte använda det här som ett verktyg och en hävstång för vår affär istället, och hur gör vi då det? Och då har vi utvecklat en approach som vi kallar för triple materiality. Och det här, nu blir det komplicerat, ser ni. För att i den här hållbarhetsrapporteringskraven så bygger det på att startpunkten är att alla företag måste göra någonting som kallas en dubbel väsentlighetsanalys, alltså en double materiality. Och det betyder att man ska kartlägga alla hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter som företaget har på sin omvärld, men också hur företaget påverkas av hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter. Och så gör man den dubbla väsentlighetsanalysen. Och då ringer man in vilka viktigaste hållbarhetsfrågor just det här företaget har att förhålla sig till och arbeta med. Men istället för att nöja oss med det då, två lager tyckte inte vi var nog, för det här får man liksom en diagnos, kan man säga. En sjukdomsbild, ja. om man vill uttrycka det så.
Alla är vi i klimat- och
hållbarhetssjuka. Ja, men lite så. Mm. Men istället för att stanna vid det, så la vi på ett lager till i vår analys, nämligen våra egna affärsplaner, Adaptios tillväxtmål. Och då kunde vi liksom ringa in en lång rad aktiviteter som både kommer att bidra till hållbar omställning och hjälpa oss att växa vidare och bli mer lönsamma och stärkas som företag. Och det här är våran trippelmaterialitetsanalys som vi har gett oss i kast med. Och då snackar vi om att integrera hållbarhet och affär på riktigt. Och det här har varit en sån otroligt spännande resa att göra internt, som har skapat jättemycket engagemang bland alla kollegorna i bolaget, i alla funktioner. För här fattar man liksom att vi måste inte välja antingen hållbarhet eller affär, utan vi kan göra det samtidigt. Då blir det ju jätteroligt.
Alltså detta är, alltså det är så, det är liksom mumma att lyssna på. Jag har ändå modererat så många samtal om just det här, och just det här att man ställer det liksom antingen eller avdelning hållbarhet jobbar med hållbarhetsrapporteringen, och sen så har vi marknad och sälj som jobbar med tillväxt, och man bara, ni kanske ska använda detta som hävstång för att få tillväxt eller tjäna pengar. För det är precis det ni gör. Och att man faktiskt fattar att genom att använda de här verktygen så kanske man också kan få en ökad tillväxt, eller vad man nu har för målsättning med sitt bolag. Och jag tycker du definierar det så otroligt väl. Så ni som lyssnar, ta till er detta. Du får det också låta väldigt enkelt, och det är det ju inte, men man behöver inte heller krångla till det. Och jag tror någonstans, bara tillbaka till alla förkortningar, jag tror att vi gör världen en otjänst med alla de här förkortningarna, för de fylls ju på hela tiden. Det här är bara en liten parentes, men det kommer ju in nya förkortningar hela tiden. Och för några år sedan så stod jag och modererade ett samtal där en stackars hållbarhetschef hade fått GDPR på sitt bord också. För då var det någon som tänkte, det var ju någon, här är ytterligare någon förkortning, du får GDPR också. Och man bara, fast det har väl inte med hållbarhet, eller ja, det beror ju på hur man, för GDPR, för ni som inte vet, det handlar ju mer om skydd för personlig...
Data protection har vi på bokstäverna där.
Men det slängs in på hållbarhetschefens bord. Det är någon, och det här kommer ju, det bara fylls på med de här förkortningarna. Men Använt rätt så tror jag precis som ni gör så är det liksom ett verktyg för att faktiskt lyfta och göra ännu mer och bättre affärer. Så jag tror att det du beskriver är så.
Ja, för hela syftet egentligen med det här då, just den här bokstavssoppan CSR, det syftet med den är ju att ställa om näringslivet. Det är ju det som är hela meningen med det egentligen. Det är ju inte bara ett sätt att tvinga företag att lägga jättemycket tid och resurser på att rapportera. För att rapportera kommer inte att lösa någon klimatkris, men däremot att förändra hur man tänker och driver sin affär kommer att göra det.
Och man får, precis som du säger, man får ju också syn på någonting under tiden där det kan vara ens USP i det här också. Att här, genom att faktiskt titta på vilka liksom, ja men det är ju, för det du beskriver med de här dubbla väsentlighetsanalyserna är ju också att man ser vilka, ja men förhållanden man har med underleverantörer och kunder och vad man nu är. Och någonstans där får man ju också grepp om vad är liksom effektiva affärsrelationer och så vidare. Så jag tror att detta är, ja men superbra, och tack för den fina redovisning ni har gjort och hur du förklarar för detta. För jag tror det här får många att fatta.
Och ska jag bara gilla en sak extra, så är det du sa för en stund sedan, Lina, att man engagerar medarbetarna. Folk blir liksom stolta och hittar sin ingång i klimatfrågan. För det märker vi ju ganska ofta att det är nördar som vi tre som håller på med det, och många andra undrar liksom, men är det där ett lilla revir som ni har för er själva? Hur kommer jag in? Hur blir det här relevant? Och det tycker jag ni har visat så underbart coolt. Och som ni förstår så är detta bara ett webbklick bort för att fatta mer hur ni har gjort. In på er hemsida. Ja, helt
exakt. Men du, jag måste bara fråga ändå på detta, för att det här med att vi har de här hållbarhetskraven, men det är ju också liksom väldigt mycket annat som kan styra liksom, så att man faktiskt, vi var inne på upphandlingar, att vi kan driva så att byggandet blir mer klimatsmart. Liksom, tycker du att svenska och EU-reglerna driver på det liksom på bra sätt, eller behöver vi liksom, behöver man göra mer, eller liksom, är det till och med käppar i hjulet ibland, eller vad skulle du säga?
Ja, men på det stora hela så tycker jag väl ändå att EU inte minst driver ju åt rätt håll. Det finns ju krav som säger att 2030 ska alla byggnader, nya byggnader i EU vara netto noll byggnader. Tror jag det uttrycks som. Jag tror att de ska vara net zero anpassade. Och till 2050 ska ju hela det befintliga byggbeståndet vara netto noll anpassat. Så på totalen får man väl absolut säga att det styr åt rätt håll. Och det här tror jag också är det som ger bygg- och fastighetssektorn lite hicka emellanåt. För man inser att man har alltså ett helt byggbestånd som måste ställas om. Som måste nyanpassas, omanpassas, klimatanpassas och så vidare. Så det är ju också en, kan jag förstå att det skapar en del oro i leden hur det här ska gå till. Så. Men också igen helt nödvändigt för att vi ska klara av den här situationen vi är i. Så absolut. Men däremot så finns det väl kanske ibland, alltså de flesta lagar och regler som vi lever med idag är ju ändå utvecklade för linjära affärsmodeller och ett linjärt tänk. Så jobbar man med cirkulära affärsmodeller och cirkulära erbjudanden, så är det ofta lite knöligt. Det är liksom inte riktigt krattat i manegen för det. Det kan man märka i stort och smått.
Och frågan då, för det finns ganska många länder, nio länder ungefär. Och så tänker man att Sverige alltid är bäst. Är vi det? Jag bara liten sån här, just på cirkulärt så har jag förstått också att vi inte är, vi pratar mycket cirkulärt.
Just det.
Inte jättemycket walk the talk. Eller är vi, var ligger vi?
Ja, men i cirkulär ekonomi så har väl Sverige aldrig varit något föregångsland, skulle jag väl snarare säga. Utan det är väl snarare våra grannar i Finland och Nederländerna som har legat längst fram i det loppet och som fortfarande gör det. Som är väl värda att inspireras av att titta på. Sverige har ju historiskt legat i täten i hållbarhetsomställningen. Men nu börjar det bli lite, alltså med betoning på historiskt. Det är inte någonting, jag tycker inte att det är några lagrar vi kan riktigt vila på längre. Utan vi är faktiskt omsprungna av ganska många länder i många avseenden nu. Och det är väl ingen fel idé i för sig att det är många länder som steppar upp och ökar takten. Men det blir ju nervöst förstås för svenskt näringsliv ifall vi tappar takten för mycket och tappar position och konkurrenskraft på grund av det.
Absolut.
Så att, men på helheten så får man väl säga att det är väl jättebra att alla snabbar på takten i omställningen.
Så. Det är ju det som är själva syftet med att ligga långt fram. Det är att någon ska flåsa en i nacken och kanske springa om. Ja. Men sen så måste man ju då hitta en andra andning och springa om igen. Den där kampen.
Precis.
Vi får inte ha en race to the bottom utom i bemärkelsen race to the bottom vad gäller lägst utsläpp av alla. Utsläpp. Och den är häftig att se att det delvis är på gång. Och också häftigt att se hur det triggar nya spännande initiativ och företagsidéer. Och en grej jag verkligen gillar hos er. Nu har ni ju märkt att det är flera grejer vi gillar att se och det är därför ni är med här på Klimat för Dummies. Men en grej som jag tycker är cool är Solar as a Service, där man inte alltid behöver köpa solceller. Det kanske inte är självklart att man ens kan om man inte äger byggnaden eller har korta kontrakt eller inte vet var man ska bo framgent eller inte har pengarna. Utan man kan helt enkelt få solel på taket som en tjänst. Lite grann som trappstädning eller snöröjning eller något sånt. Hur funkar det?
Ja, men vi har en, vad kan vi kalla det för? Vi har en liten portfölj av olika tilläggserbjudanden som vi kallar för Adaptio Essentials. Och en av dem är Solar as a Service. Det vill säga att du kan lägga till olika saker. Och det kan vara allting från grönytor runt omkring byggnaderna. Eller det kan vara de här solpanelerna. Eller det kan vara facility management-tjänster. Till exempel ifall du har boenden för arbetare till exempel. Så det där är ganska smart och det där just solpanelerna är någonting som vi lanserade under det gångna året som en sån här tilläggstjänst och det har faktiskt blivit ganska lyckat och fallit väl ut och jag tror att det kommer att bli standard när vi tittar lite längre fram. Det är klart att det kommer att ses som en självklarhet att ställer du ut en byggnad eller bygger en ny byggnad så är det klart att den ska vara liksom, drivas av förnybar energi, att det ska finnas solpaneler. Jag menar, i Frankrike finns det ju redan den lagstiftningen tror jag, att alla nya offentliga byggnader ska ha, om det nu är solpaneler eller grönytor på taken eller någonting i den stilen. Så att allt det här kommer ju att ses som självklart när vi kommer lite längre fram.
Under tiden, jag tänker mig någon slags att jag är en fastighetsintresserad kund och så sitter jag och dealar med dig. Är det då lite grann som hos liksom matthandlaren att du kan slänga in solcellerna på taket som en del av dealen?
Jag är ju gammal matthandlare så eller inte jag. Yeah, yeah, yeah. Det är så vi brukar göra.
Ja, just det. Mer som en bilhandlare att vill du ha lädersäten så kan vi lägga till det också. Nej, men lite så är det ju. Att du får ju, liksom, du får ju plocka ihop det du behöver ha för dina behov helt enkelt. Det kan ju vara väldigt olika saker du behöver beroende på om du ska ha en skola där du förstås vill ha krokar och skåp i kapprummet också. Eller om du som sagt har en boende för arbetare på ett industriprojekt och vill de ha en matsal och de vill ha vad det nu kan vara, tvättstuga eller vad det kan vara för någonting. Så vi kan lägga till lite olika saker.
Får jag bara... Alltså det är så intressant att höra med allt det ni gör liksom som tillval och liksom det händer mycket, inte bara i det ni levererar. Och nu ska vi inte slänga oss med massa begrepp eftersom vi är Klimat för Dummies. Vi ska inte liksom slänga oss med förkortningar och scope 3. Och så är det då. Men hur gör ni? Och scope 3 handlar ju om påverkan av dem som är utav, alltså leverantörsled och så vidare. Hur kan ni få liksom andra som ni... Det är svårt att påverka alla i ledet. Hur jobbar ni med de som ni inte har direkt påverkan? Så
att ja, men det stämmer ju. Det stämmer ju att våran allra... Om vi tittar på... Kartlägger vårat klimatavtryck i sin helhet så är ju våran absolut största del ligger ju det som är utanför våran egen direkta rådighet. Det vill säga det som ligger uppströms som oss. Alltså klimatpåverkan i... material och tillverkning av de här modulerna då. Det är ju där det stora fotavtrycket ligger. Och sen förstås också nedström som oss, eller vad vi ska säga, hos kunden. Den energi som kunden väljer att använda för att drifta de här byggnaderna, det ligger ju hos dem. Mm. Men samtidigt så är det ju så att vi, i och med att vi har den här cirkulära affärsmodellen som bas, så gör det ju ändå att vi har ju ändå möjlighet att påverka väldigt mycket, för att inte säga allt av det här. Sen har vi kommit mer eller mindre långt med de delarna, men uppströms till exempel, vi kan ju i princip styra och ändra hur vi designar de här byggnaderna, välja vilka material vi vill använda så att vi använder klimatsmartare material. Vi kan samarbeta med producenterna för att ställa om energianvändningen i det produktionsledet över tid. Alla de här sakerna kan vi ju liksom påverka, även om vi inte kan påverka det direkt och superenkelt i vissa fall. Men det här är ju ett mera långsiktigt övergripande arbete som vi måste driva. Och vad gäller kundsidan då, energin i driften, där tror jag också att vi kan hjälpa kunderna på olika sätt. Bland annat då till exempel då genom de här solpanelerna som en sån grej.
Just
Men
det.
också att se till att vi har energismarta, energieffektiva lösningar som gör att byggnaderna drar lite energi och att det går att styra med smarta energistyrsystem eller vi har vattenburen värme som gör att det blir energieffektivare värmepumpar och den typen av lösningar som gör att i kundens användarfas så trycker vi också ner energibehovet och förhoppningsvis kan hjälpa dem också att välja förnybar energi och el.
Så gör det lätt att göra rätt för kunderna och ställa lite krav på leverantörer,
Ja,
kan man säga.
så enkelt
Kort.
är det egentligen.
Ja, men jag tänker det är ett bra medskick att alla kan göra, man behöver inte bara tänka, ja, nu kan inte jag göra mer. Att faktiskt ha med sig det i alla led liksom.
Hur glad blir kunden? Alltså är den här klimatnyttan, hållbarhetsnyttan och den här smarta triple bottom line som ni jobbar med, är det någonting som liksom, säger jag nu, men är det någonting som efterfrågas?
Ja, i vissa delar är det ju det. Det beror ju på vilken kund du frågar och återigen när vi pratar om offentlig upphandling så är det fortfarande ganska stor skillnad faktiskt beroende på vilka offentliga upphandlare man stöter på, hur engagerade och intresserade de är. Men det som vi framförallt märker är ju att och som är minst lika viktigt för oss är att de som är i våra byggnader, om det nu är lärare och elever eller om det är personer som bor där eller jobbar där i våra kontorslokaler eller vad det är för någonting. De trivs ju väldigt bra och de mår framförallt väldigt bra. De säger att det är skön miljö att vistas i, att luften är bra och
Ja,
såna här, att
gött.
ljuset är bra för ögonen och såna här saker, att ljudmiljön funkar och sådana saker. Och det är också minst lika viktigt. Det här sociala välmåendet vill vi ju också bidra till. Det ska ju inte vara så att man ska se det som ett nerköp att sitta i våra lokaler, utan tvärtom ska ju det vara liksom en bonus, ett plus.
Och om man bara tänker att det kanske inte är alla som kommer beställa ett hus av er i närtid. Vad kan man liksom, vad kan en vanlig dummy lära sig av det du har berättat i andra sammanhang eller som användare eller vad kan du skicka med?
Ja, men jag vill nog ändå slå ett slag för det cirkulära. Vi är så otroligt inskolade i att tänka linjärt allihopa i alla lägen och för allting. Men börjar man försöka tänka cirkulärt, tänka funktion istället för produkt, tänka vad är det för behov jag har istället för liksom, vad är det för pryl jag vill skaffa? För då blir det väldigt mycket mera fokus på resurseffektivitet och då blir det automatiskt bättre för klimatavtrycket också, nästan alltid. Och så det där tankeomställningen tror jag är jätteviktig att pusha på, att den cirkulära omställningen är helt nödvändig på bred front om vi ska kunna nå klimatmålen överhuvudtaget. Så det handlar om att lära sig att tänka på ett annat sätt. Och det händer någonting väldigt spännande om du tänker att ja, men om du tänker jag behöver ett hus, då är du genast ganska så låst i tanken på hur det är och hur det funkar och vad det innebär och sådana här saker. Men om du tänker jag behöver utrymme, då har du en
Just det.
helt annan palett av lösningar som plötsligt liksom seglar upp. Jaha, det innebär kanske inte att jag måste liksom låsa in mig i den här bilden av en betongbyggnad, utan det kanske kan vara något annat. Jag kanske bara behöver ha den ett tag. Eller först måste den vara liten och sen kan den vara stor och sen behöver den vara liten igen. Alltså tänk på funktionen. Vad är det för behov som finns? Och tänk cirkulärt istället.
Och här tänker jag att vi, Mattias, skulle ha faktiskt bjuda tillbaka dig, Lina, och prata mer om cirkulärt generellt. Därför
Ja.
du har ju varit med i i den expertgrupp som liksom gav ett input till hur vi ska tänka om i just kring cirkulära affärsmodeller. Och jag skulle vilja djupdyka i detta, för att jag tror här har vi någonting att lära. Vi sa det ju inledningsvis att vi är ganska dåliga på det i Sverige. Här har vi en mycket att göra och mycket att vinna och mycket att nå. Så vi vill bjuda tillbaka dig.
Ja, det vill vi, för att prata cirkulär ekonomi, och med dig och med andra ska vi också prata mer om detta as a service, som man kallar det. Alltså, vi nämnde ju kort detta solar as a service. Men tills vi pratar med dig idag så har jag aldrig förut tänkt på hela liksom bostaden, hela byggnaden,
space
hela skolan,
service.
Vad det nu kan vara. Hela space as a service, det låter ju bara för coolt. Och när man får till det där tänket, då ändras hela affärslogiken och klimatnyttan kan bli enorm, och dessutom, som vi varit inne på under hela podden här, så kan vi alla vinna i form av ett trevligare boende och mindre djupa grävhål i plånboken.
Exakt. Alltså, fantastiskt, Lina. Tiden går ju snabbt när man har en sån här intressant gäst. Och, men med det så säger vi vill bjuda tillbaka dig. Och så ska vi avrunda här. Jag vet att du, Mattias, behöver springa också. Och jag kan bara, för er som lyssnar, och det är kanske intressant för dig också, Lina, för nästa vecka så ska Mattias prata med Mattias, som är Mattias Frumeri, som är vår chefsförhandlare i klimatförhandlingarna som äger rum just nu i Dubai och på COP28. Superintressant. Jag kommer då inte vara med i själva samtalet, men Mattias pratar med Mattias. Så stay tuned för nästa veckas program, när ni har lyssnat på detta viktiga program. Så hoppas att ni uppskattade detta lika mycket som vi. Tack, Lina, för att du var med. Och som sagt, nu har vi dig på kroken. Du kommer inte undan. Vi kommer bjuda tillbaka dig. Så det var allt för oss idag för Klimat för Dummies, som produceras av Altitude Meeting. Så alla våra program finns på de ställen poddar finns, helt enkelt. Så lyssna gärna på detta, och det hoppas jag ni gör, för annars har ni inte hört mig säga detta. Och på alla andra program vi har gjort. Ha en fin dag. Tack för att ni var med.
Tack, mate.